I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Radio Play.
Välkomna till Mord mot mord med Hanna och Karin.
Välkomna, välkomna, välkomna.
Ännu en vecka har passerat i våra liv. Och här är vi igen.
Och här sitter vi nu. Det är a storm is a brewing.
Mm. Verkligen. Och det ser ut som så skräck. Man kollar på trädtopparna här utanför fönstret.
Jag vet, nej. Alltså...
Så det är skräckfilmsmode.
Ja, men jag sa det till Marcus för vi utgick innan. Att man bara så här, det känns som att det är så här. Att du vet en sån stad där man är så här. Och häxorna skulle komma i natt.
Mm. Typ tänk, så. Ja, du tänker häxorna.
Aj, det jag sa var karslokarna, som att det var ett ont folk. Men
jag tänker typ... kanske... Oh, vi började titta på Ragnarök igår.
Vad är det?
Det är en ny Netflix-serie, norsk.
Jaha, som handlar om någon slags nordisk mytologi-tema.
Ursäkta att jag hostar där. Ja, precis. Tydligen ser du något nytt EU-direktiv. Visste du det?
Vad kring?
Att... 40%, att få vara max 40% utomeuropeisk eller något sånt där, eller om det är max 60% på våra streamingtjänster.
Va?
Jag vet inte exakt hur den ser ut, men det var något sånt.
Va, det är ju helt stört.
Ja, men jag tycker det är jättekul. Ja. Men det här är alltså en norsk serie som handlar om ja, men typ liksom
nordisk mytologi. Ja. Fråga. Pratar de om norska?
Ja.
Okej, själv.
Det är han Magnus från Skam.
Oj,
som spelar huvudrollen.
Den lilla fjompen. Alltså han som är så himla, han är ju väldigt
fjompig. Han är ju jättegullig.
Han är skitgullig.
Han som är ihop, blir ihop med Vilde.
Ja. Exakt, men han är ju väldigt fjompig.
Ja, han är det. Men jag gillar honom
väldigt
mycket.
Vem spelar han?
Mm, jag ska inte säga för mycket. Men...
Spelar han en människobarn som hamnar i...
Alltså den är i modern tid.
Okej. Jag vet inte om det här kommer vara något för mig.
Nej, men...
Jag ska vara ärlig.
Men som Oskar sa, som jag tycker han hade rätt i, vi fick så True Blood-vibbar.
Ja, spännande för sig.
Så det är han och så är det också Penetrated Chris från Skam.
som var ett gäng.
De är inte samma gäng. Penetrated Chris är ond.
Det var han ju. Det...
Och vi sa det, att han nu känns verkligen så typecastad, för han spelar typ lite samma roll fast i liksom en annan setting.
Det är för grovt att det gänget heter Penetrators. Jag tror vi har pratat om det innan, jag måste bara säga
det.
Det går vidare. Men nice.
Men jag gillar den faktiskt.
Men för jag har precis sett den där norska serien Exit.
Mm. Jag tittade inte på den.
Den var ju fruktansvärt obehaglig på jättemånga sätt, men också väldigt bra. Finns på SVT Play. Men det räcker verkligen att man kommer över till Norge och för att man ska börja typ tänka att alla skådisar är briljanta.
Exakt.
Och jag vet inte om de är det.
Jag har typ fått för mig att de är bättre än svenskar.
Jag vet, men och jag tror att det är för att vi inte är lika känsliga för språket. Så typ om man säger något lite, typ som jag kollar på Kalifat.
Titta på den.
Där är det ju typ så. Alltså du vet att man får liksom så, det liksom sticker till av stel svenska ibland.
Ja, jag vet precis. Och det är därför jag typ inte kan titta på svenska serier. Jag fick en sån vibb igår i Ragnarök. Ja. För då var det en polis som sa så här: nu är utredningen nedlagd och så är det med det.
Ja, exakt.
Så man bara, nej, det kändes inte.
Jag köper inte.
Och säg något mer. Magnus, utredningen är nedlagd. Så hade jag sagt. Fast jag hade sagt, inte snubblat på det. Nej, det var att jag var upprörd. Sluta tjata.
Ja, jag fattar. Sluta tjata. Magnus. Mm. Nej, men
han heter han Magnus i Skam också?
Ja, han heter
Magnus. Han heter Magne här, okay, men det är nästan samma.
Ja, det är nästan samma. Jag, nej men det känns
jag
som
tycker
att
det, känns bra, i alla fall.
Det känns som att jag kommer vara tvungen att barrikadera mig här.
Ja,
eller hur?
Du får gärna göra.
Men vet du också, idag är det sånt väder som gör mig, jag håller på att, jag skulle inte säga sluta röka, men jag skulle säga att jag håller på att trappa röka ner mindre. Mm. Och det har jag ju hållit på med egentligen typ i ett halvår kanske.
Men det känns som att det har gått lite upp och ner ändå i hur mycket du har trappat ner.
Mm, nej, men,
jo, men det har varit en neråt trappa hela tiden.
Men jag röker ju typ när jag dricker och så, då skiter jag i. Men nu är jag, alltså, hur som helst, så nu har jag inte rökt sen i fredagskväll, nu är det söndag. Och alltså du vet,
det är bra.
Eller hur? Och jag är liksom inte röksugen. Däremot så kände jag när jag gick hit på vägen i den här stormen som är a brewing, att jag är lättirriterad. Ja. För jag ville alltså slå blåsten på käften. Och så känner jag ändå av blåst ofta. Men nu var det liksom, alltså du vet, det stack i mig. Jag var verkligen så här.
Ja, jag fattar precis.
Du vet, jag blev irriterad på att typ så trafikljuset inte slog om tillräckligt snabbt. Så jag blev irriterad på att någon stod på fel sida i tunnelbanan så jag inte kunde gå förbi. Eller i, du vet, alltså verkligen så här.
Men så
och
där
då
känner
insåg jag att jag bara, det här kan vara.
Är det rökningen?
Ja, jag tänker att det är det.
För jag känner ofta så typ när jag håller på att bli sjuk. Alltså när man är väldigt, men det är väl lite samma sak typ, tänker jag egentligen, när man är lite så känslig för eller när man är
för alltså, omgivningens in.
När jag körde hem från jag var på kickoff i veckan. Och så körde jag hem och så skulle jag åka parkera bilen i min pappas garage. Och så alltså då var jag så trött och du vet jag hade umgås med folk, jag hade sovit dåligt i två nätter i rad. Umgås konstant med kollegor. Och vi är liksom också, jag har ju alltid bara jobbat på småföretag. Nu är vi ju typ så 45-50 pers på vår avdelning.
Pågår.
Det är hela tiden.
Ja.
Och att man inte så här är kompis med alla, utan man måste vara artig mot vissa. Alltså du vet så. Som man inte riktigt känner. Då satt jag till slut och bara, ja men fuck you, när folk gick över. För det är så här, jag blir så irriterad när jag kör bil. Vad är det för fel på folk? De typ tittar sig inte över och bara går rakt ut i gatan och bara, då får du vänta här bilen. Så då var jag så här, jag förstår precis, apropå att slå vinden på käften. Jag ville gå ut och slå alla människor på käften.
Och det hedrar dig att du inte gjorde det.
Gjorde det.
Vem och det säger är att skillnaden gjorde mellan dig och de vi pratar om i den här podden.
Sant.
Sa du precis, vem säger att jag inte gjorde det? Okej, jag kommer, nästa avsnitt kommer jag i mitt fall vara Anna Sandell och road rage.
Nej, okej, okay, jag gjorde inte det.
Nej, det
men bra. En annan sak som jag började titta på Ragnarök, jag började lyssna på den nya säsongen av Uncover igår. Satanic Panic.
Ja, jag såg det. Alltså Satanic Panic, så fucking spännande eller?
Alltså... Jag bra. Tror att den kommer vara startbra. Det är liksom på två avsnitt.
Det finns
bara två avsnitt. Jag tror att det kommer vara skitbra.
Fan vad bra. Då ska jag börja lyssna på den också.
Gör det. Okay,
bra. Men först så kan ni som lyssnar på den här podden få börja lyssna
på den här podden.
Ja. Då kör vi. Vi ska till Tennessee.
Ja.
Det vet du redan.
Det vet jag redan.
för det tjuvgluttade på mitt manus innan.
Så går det när man skickar, du skickade det till mig.
Ja, det gjorde jag. Det är, jag får verkligen skylla på mig själv. Men jag är ändå stolt över det att det var det enda du gjorde.
Alltså, och att jag erkände.
Ja, exakt. Tennessee till en stad som heter Mountain City. Mm. Ungefär 2500 invånare.
Alltså det är så sjukt med sådana små städer.
Jag vet, och det är verkligen exakt så som du tänker dig att typ en sån liten amerikansk stad på liksom, i Tennessee ser ut. Alltså att det liksom, det finns nästan inga byggnader som är över typ en våning.
Nej,
att allt är så platt typ, på ett härligt sätt.
På Postkodmiljonären i fredags så var det en kille som kom från en stad där det bodde 3 invånare. jag tror inte han bodde där nu, men jag tror att han var
liksom alltså nu är de bara 2.
Så sjukt.
Okej. Okay. Det är liksom en plats där alla typ känner varandra. Och när du kör in i stan så möts du av en skylt där det står Welcome to Mountain City, a friendly hometown.
Men det är den inte.
Ja, men den är det, men det finns ett undantag då. Så. 3 av dem som bor i Mountain City är Billy Jean Hayworth, Billy Clay Payne. Det är alltså Billy Jean
mamma.
Exakt, och Billy Clay Payne. Jag kommer kalla henne för Billie Jean och honom för Billy, oftast. Ibland kanske jag byter för att förvirra dig. Men de bor då tillsammans i nästan. Och de har också en 8 månader gammal son som heter Tyler. De är förlovade, bor tillsammans som sagt, och från deras villa så kommer ett samtal på morgonen den 31 januari 2012. Men det är varken Billie Jean eller Billie som ringer, utan en kompis till paret. Och den här kompisen har liksom kommit till paret, till deras hus, för att hämta deras, eller hämta sin post, för att de har, jag vet inte, de...
Posthantering.
Ja, exakt. Nej, men bara för honom specifikt verkar det som. Så att de har liksom, ja, det är någon uppgörelse där, så han ska dit för att hämta sin post. Han kommer liksom dit och där möter han en fruktansvärd scen.
Okej.
Okay. För i sovrummet, i sängen, så ligger Billie skjuten i huvudet och skuren i halsen. Han ligger på rygg i sängen. I Tylers room ligger Billie Jean på golvet med sin son i sina armar. Och sonen är liksom, alltså, blodfläckig.
Uh-huh.
Men oskadd.
Okay.
Så han typ skriker liksom. Mm. Däremot så är Billie Jean också skjuten.
Okay.
Och hon är skjuten på sidan av huvudet och han är skjuten, alltså, typ rakt framifrån i ansiktet. Uh-huh. Liksom. Så den här kompisen typ springer ut, ser till sin fru och ringa 911, men när larmcentralen ber henne att göra hjärt- och lungräddning, för hon typ kunde det, hon hade någon sån sjukvårdsutbildning, så säger hon att det inte är någon idé för att de är redan döda.
Mm.
Så innan jag går vidare och liksom berättar om den här utredningen i det här fallet, så vill jag bara berätta lite om det här paret.
Mm.
De har nog varit tillsammans ett lite drygt 2 år när det här hände, sedan 2010. Billie Jean var bara 23.
Och så ung.
Mm, jag vet. Hon föddes typ 2 veckor efter mig, den 19 mars 1988.
Mm.
Och hon levde hela sitt liv i, liksom, jag vet inte om hon bodde i Mountain City hela tiden, men hon bodde i samma county i alla fall hela tiden. Och hon var liksom en så outdoorsy person. Du vet, hon gillade att fiska, vandra, tälta, springa, vara i naturen typ.
Men så hon, som vi är ungefär.
Exakt, exakt så. Hon spelade också volleyboll.
Mm.
Där skiljer hon sig från... Nej, men däremot har ju hon och jag det gemensamt. Och ett annat intresse som hon hade var också att gå på så här loppmarknader och auktioner och sånt.
Mm, som mig.
Och det intresset delade hon med sin fästman, Billie.
Mm.
För han samlade på mynt. Och gillade så här, så de var väl runt på såna, alltså typ yard sales och auctions och sånt där. Och typ letade mynt till hans samling tillsammans. Okay. Billie är då äldre än Billie Jean. Han är 36 när de mördas, för 19 juli 1975. Och han har en son sen, eller hade en son sedan en tidigare relation.
Mm.
Och sen fick de då, som sagt, Tyler tillsammans,
som var 8 månader.
Han var 8 månader, exakt. Och polisen hittar inget DNA, inga hylsor från vapnet som dödat dem, inga fingeravtryck, alltså ingenting i liksom deras hus. Och de börjar typ misstänka att, alltså, det ser typ ut som ett beställningsjobb.
För det är så liksom...
Det är verkligen så, det är cleant. Och de är ju också skjutna...
Execution style. Ja,
exakt. Mm. Verkligen så. Och dessutom så tänker man så här, det måste krävas en ganska speciell person. Ganska hård, typ avtrubbad person. För att kunna skjuta en mamma när hon typ har sitt barn. Ja. Det är så jävla sjukt.
Jag tänker på Harry Potter.
Ja, gör de det?
Voldemort dödar ju mamman. Ja, samma.
Jag tror att han sitter in...
Det gör han. Men jag tänker ändå på det.
Ja. Och snart så får polisen liksom så här upp ögonen för en familj som bor runt hörnet. Eller i närheten av Billie och Billie Jean.
Mm-hmm.
Familjen Potter.
Nej. Vad sjukt.
Det verkar verkligen.
Is it Harry?
It's Harry.
Is it Lily and James Potter? I ett parallel universe.
Exakt. Nej, de har väldigt lite gemensamt med dem.
För de är inte trollkarlar.
De är simpla mugglare.
Mm.
Bland annat det har de gemensamt.
Mm.
Okej. De är 3 personer som bor i det här huset. Det är pappa Marvin, mamma Barbara och dottern Janelle. Och Marvin och Barbara var 61 respektive 60 år, men båda två har liksom så här rätt allvarliga hälsoproblem. Marvin, som kallas Buddy.
Mm.
Han har liksom alltid med sig en syrgastub. Så han är liksom inte så pigg typ. Barbara jobbar för Hewlett Packard. Packard, säger man så? Ja, skitsamma.
Säkert.
Och Marvin, han är typ veteran. Han har liksom varit i armén under Vietnamkriget och sådär. Så jag tror att han kanske inte jobbar.
Han kanske, nej,
att han är pensionär. Mm. Och de hade då fått två döttrar, Christy och Janelle. Och Christy har typ brutit med familjen helt och hållet.
Varför det?
Det är lite oklart typ. Det har liksom inte, det har krockat totalt där på något sätt. Typ. Men Janelle har liksom en totalt motsatt situation. För hon bor fortfarande hemma.
Mm.
Och
hur gammal är hon, sa du?
Hon är 31.
Okay.
När det här händer i januari 2012.
Mm.
Och hon är liksom inte där för att du vet så att handla om sina sjuka föräldrar eller så, utan hon har bott med dem eftersom hon har liksom vissa så här utmaningar själv.
Okay.
Jag har inte hittat vad hon har för diagnos, men på typ så här, på flera ställen står det att hon hade så här en utvecklingsnivå som var typ, alltså hon var som en 8-åring. Okay. Typ. Men hon har liksom inte, hon har inte pluggat vidare, men däremot så hade hon, alltså hon klarade high school och kunde liksom skriva och räkna, så det är ganska oklart. Okay. kring det här liksom, de här utmaningarna, men det är typ, alltså, hon har svårigheter helt enkelt. Hon har också sociala svårigheter. Hon har alltid varit väldigt ensam. Hon har blivit mobbad i skolan typ hela tiden hon har gått i skolan. Familjen har flyttat till Mountain City från Pennsylvania 2004. Och Janelle känner typ inte att hon är välkommen i området, för hon bara, de gillar inte outsiders här typ, utan de håller ihop liksom.
Som det säkert är i sådana små städer.
Ja, nej, men alltså typ, det var någon som säger så här, de bara, alla kände varandra, alla var typ släkt eller ingift släktingar. För att de typ bara gift sig med någon. Det var verkligen, och det är lite så i den här historien också, att alla heter någons kusin.
Alla heter Billy någonting.
Ja, men lite så, och är någons kusin.
Mm.
Så hon har liksom så svårt att komma in i det här, och hon har levt ett väldigt isolerat liv. Och hon fortsätter att göra det även i vuxen ålder. Hon är över en 80 lång, men har liksom en väldigt så här barnslig röst. Alltså, det är lite grann sån... vad heter hon? Gypsy Rose Blanchard. Ja. Det är liksom någon slags tillgjordhet i rösten som är lite svår att förstå. Typ. Men hon har liksom stuckit ut och blivit utsatt. Typ. Hon har aldrig haft ett jobb. Hon kan inte köra bil, vilket gör att hon är väldigt liksom beroende av sina föräldrar.
Mm.
Och hon har inga kompisar, hon har aldrig haft en pojkvän eller du vet så. Men
hon är verkligen ett barn, fast vuxen.
Liksom. Ja, exakt. Och hon är liksom, ja, hon är isolerad, men hon upptäcker då Facebook.
Ah.
Och där börjar hon liksom socialisera från, alltså så här, skaffa kompisar online.
Ah, ja.
Om man säger. Hon är väldigt aktiv där. Men det verkar typ som att hennes föräldrar ändå tycker att det är ganska bra att hon liksom är, alltså att hon är ute och träffar lite folk. Mm. Men de kontrollerar också hennes Facebook-konto.
Uh-huh.
Så att det är liksom, de är väldigt kontrollerande. Mm. Det
låter inte så jättenice.
Nej, nej. Och samtidigt så här, de är väl oroliga att hon ska liksom bli utsatt för någonting. Ut. Men ja, det är lite oklart allting. Men 3 år innan Billy och Billie Jean hittas döda i sitt hus, så får Janelle faktiskt en kompis utanför Facebook. Hon är med sin mamma, tror jag, i typ en affär, om det är ett apotek i Mountain City någonstans. Och där träffar hon en kvinna som heter Tracy.
Okay.
Och Tracy liksom så här, känner för den här ensamma
ålder på Tracy.
Typ lika gammal, tror jag.
Okay. Mm.
Hon känner liksom för Janelle och typ så här bestämmer sig för att jag ska bli kompis med henne. Typ. De byter nummer. Tracy börjar ringa henne typ samma kväll. De börjar prata, kontakt och så här. Och Janelle börjar också hänga med liksom Tracys gäng.
Okay.
Så plötsligt är hon så här del av ett socialt sammanhang. Och de är ute mycket på, apropå att vara ute i naturen så som vi gillar så mycket. De är ute på mycket olika så här hikes. Och typ, att de är kanske vid ett vattenfall. Mm. Alltså du vet så.
Ja.
Liksom. Så att hon är liksom, plötsligt är hon i en...
Hade vi bott någonstans där det var helt fantastisk natur,
så hade vi
kanske varit det. Jag vill bara säga det, Stockholm.
Va? Mm. Kanske.
Mm.
Vi tyckte att det blåste för mycket där och gick in igen.
Okej.
Så hon är i det här gänget typ. Och i det här gänget så finns bland annat Tracys bror, Billy Clay Payne.
Okej.
Så det är Billy från där jag pratade om i början, det är Tracys bror.
Mm.
Och Janelle blir kär i honom, eller det är vad man sagt, enligt Tracy. Tracy säger att hon aldrig tror att Janelle var kär i honom, men det verkar som att Janelle har varit det typ. Hon får en major crush.
Okay.
Kanske. Men Billy är liksom inte intresserad av henne, och istället så introducerar Tracy Janelle till en man som heter Jamie. Och Jamie är Billy och Tracys kusin.
Ja.
Så vi har Billy, Tracy, deras kusin Jamie, Janelle. Mm. Det kommer vara mycket sådana här namn, jag ber om ursäkt för det. Han är typ lite äldre, lite liksom ruffig.
Mm-hmm.
Eller så de beskriver honom i 2020-avsnittet jag såg. The kind of guy who wears sunglasses indoors.
En douche.
Vilket både, nej men han verkar inte vara en douche. Det är liksom både tydligt och otydligt. För vet, man tänker typ att det är han, du vet, vad heter han? DJ Hunk. Det vet du. Att det är lite så. Men han ser inte alls ut så.
Men jag tänker att han typ har såna så här shadade vanliga glasögon och en tryckerkeps. Nej, alltså
det är, ja, han har tryckerkeps, det har han verkligen. Men han har verkligen så... Solglasögon han tog sitt så på familjebilder tillsammans med Janelles familj.
Fan vad konstigt.
Det är speciellt, det är speciellt. Och de är liksom en unlikely match. Ja. Men Tracy typ, hon bara kopplar ihop dem för att de är singlar.
Ja.
Vilket man ju
du,
älskar.
Jag känner en singelperson.
Ja, exakt.
Du borde träffa honom.
Ja, grejen är att det funkar här. Det är som sagt, det bor ju bara 2500
personer. Där är det väl typ så man väljer sin partner.
Ja, men lite så. De blir ett par.
Mm.
Men eftersom hon är
han snäll då?
Det är lite oklart. Alltså, han verkar vara snäll, men ja.
Mm.
Grejen är att som sagt Janelles föräldrar är ju liksom kontrollerar hennes liv ganska mycket och de måste då, säger hon åtminstone, hålla sin relation hemlig från dem.
Mm.
Men det som blir konstigt då är att Jamie börjar ändå hänga hemma hos dem, men liksom med hela familjen.
Okay.
Så han blir mer som en familjevän som är secret boyfriend.
Okay.
Han är väldigt bra på datorer, så han är där och hjälper dem med sina datorer. Ah. Typ. Så att han är liksom så, alltså, hennes pappa Marvin tycker liksom att de är så här, that's my buddy typ.
Okay. This is buddy's buddy.
Exakt. Men han hånglar då typ att Janelle och han typ då sa att ta lite så hångliga selfies bakom lyckta dörrar. Han ger också henne en mobiltelefon som hon kan använda för att prata med. Bra. Du fattar, det är ju liksom något som är lite off i den här situationen. Typ. Så Janelle är då tillsammans med Jamie, men trots det så tar hon väldigt illa vid sig när Billy blir tillsammans med Billie Jean.
Okay.
Och deras där relation utvecklas allt eftersom, alltså de flyttar ihop, hon blir gravid, de får det här barnet och så vidare. Så hon börjar bli liksom så här obsessed vid deras relation och verkar också som senare att förstöra den. Hon pratar ganska mycket om deras relation och liksom att de så här, hon säger det till många olika personer att hon inte liksom gillar de här personerna, att hon inte gillar Billie Jean typ. Alltså hon går på henne ganska mycket. Men samtidigt så händer något annat som är väldigt traumatiskt då i Janelles liv, och det är att hon börjar bli utsatt för, alltså, grova anonyma påhopp på Facebook. Så folk som hon inte känner är liksom inne och skriver så här fruktansvärda saker på hennes wall, öppet liksom. Alltså du vet så här, skriver om att hon är värdelös, att så här, ingen tycker om henne, att hon är, typ kallar henne för hora och sådana saker. Och det pågår en ganska lång tid och det är liksom bara fortsätter. Janelles mamma Barbara är typ inne och försöker få dem att sluta. Jag tror att hon både skriver från sitt eget konto, hon är inne och skriver, du vet, kommer inte svara på kommentarer, skriver till dem bara så här, ni måste låta min dotter vara liksom. Men ingenting funkar och Janelle är liksom jätteledsen för att så här, hon har, och även om hon har lite kompisar så här utanför nu, så är Facebook typ en jätteviktig plattform för henne, för det är där hon har ganska många av sina relationer, och nu blir hon liksom attackerad där typ på hennes sån som tydliga brygga ut i typ resten av världen liksom. Hon är väldigt paranoid och orolig och pratar typ med sina kompisar om att så här, någon där ute hatar mig, alltså någon där ute typ vill mörda mig så här.
Men gud.
Ja, det är liksom, det blir bara gröv. Hon funderar väldigt mycket på så här, vem som kan ligga bakom det, och det verkar skifta vem hon tror, alltså hon säger olika personer under olika perioder och så där liksom. Men grejen är att snart så börjar hon liksom koppla ihop det här med Billie Jeans och Billies relation med de här sakerna som händer henne på Facebook. Mm. Hon börjar misstänka att det är Billie Jean som ligger bakom de här påhoppen. Att hon har skapat liksom anonyma konton.
Men varför skulle hon göra det?
Janelle säger att det är för att hon är avundsjuk på henne och för att hon liksom så här inte ska kunna förstöra hennes relation. Typ. Bland annat så säger hon att hon senare så får hon höra från Billie Jean, eller om det är Billie, att hon är, citat, too pretty to live. Vilket låter kanske eventuellt lite grann som ett hot man har skrivit om sig själv. Själv. You're just too goddamn hot.
Väldigt kul. Okay. Jag älskar när folk, precis, när man liksom hittar på sånt om sig själv. För det är liksom så här, det är vad man önskar att någon skulle säga, men som ingen någonsin skulle säga om en.
Exakt, att det är ett sexigt mordhot.
Nej, men Anna, hon är liksom för snygg för att få finnas till.
Verkligen. Anledningen till att Anna inte fick det här jobbet, det är för att hon är för sexig.
Said no one ever.
Jo då. Alltså,
sexy är verkligen det sista jag identifierar mig med.
Same. Ganska trevlig.
Ganska roligt.
Helt OK. Helt skoj. OK. Fy fan. Okej, nu fortsätter
vi. Kap. Ja. Mm.
Så att det håller liksom på att det blir weird. Och hon börjar liksom attackera de två.
Okay.
Hon går på dem. Det här leder till en öppen jävla fight mellan de här, mellan paret Janelle och Janelles föräldrar typ. Som sagt, too pretty to live. Och alltså så här, det finns typ en sajt, det här händer delvis på Facebook, men det finns också typ som en social plattform för deras stad.
Okay.
Vilket låter ju som en grogrund för ett totalt jävla kaos.
Det är som gula sidorna typ.
Nej, men alltså som är typ som ett, liksom som Facebook, fast det är bara deras stad där.
Okay.
Verkligen. Och där kommer liksom supermånga personer som man kanske inte riktigt känner igen från när staden har liksom konton plötsligt.
Okay.
Och du vet så här, säger att Billie Jean är typ promiskuös och har HIV. Oh, och typ kallar hon och hennes tjejkompisar för jättegrova grejer. Och typ så här, de får liksom stöd av andra konton. Alltså det är liksom en hel...
Vad weird.
Det är som ett helt kaos som pågår både på den här sajten men också på liksom Facebook. Och till slut så tar Billie Jean och Billy bort Janelle från som Facebook-vän.
Ja.
Och blockar henne.
Mm, bra drag.
Mm, verkligen. Men ändå verkar liksom det här kriget de sinsemellan fortsätta.
Okay.
För att en dag så ringer Janelle polisen och berättar att någon har liksom kastat en sten mot Potterfamiljens hus. Ja. Så den har inte kommit, den har liksom landat i trädgården. Mm. Men på stenen så står det på ena sidan Billie Jean och på andra sidan Billy Payne.
Okay.
Så de vill verkligen att man ska veta vem det är som
ja.
Har hotat
ja.
Då. Och hon är ju liksom jätteorolig. För att hon bara nu,
Janelle är jätteorolig.
Janelle är jätteorolig för att det är liksom som att det här paret är på väg att ta sina hot till liksom verkliga ja. Livet.
Ett steg längre. Ord till handling.
Exakt, precis. Men det som händer är ju då istället att Billie Jean och Billy Payne hittas mördade ett par månader senare.
Mm-hmm.
Och
fishy, fishy.
Very fishy. Polisen hittar massor av bevis och även vittnen som kan berätta då om det här bråket mellan paret och familjen Potter. Och de vet också snart, till skillnad då från Marvin och Barbara, att Janelle har haft en relation med Jamie.
Mm.
Alltså du vet så här, så de pratar först med familjen Potter i deras hem och sen så här, så plockar de in Jamie Curd på förhör.
Ja, mm. Nu tror jag att jag vet vad som händer.
Berätta vad du tror.
Jag tror att Jamie har dödat dem, sin kusin och hans tjej, på Janelles uppdrag.
Tror du det? Vi får se. Let's get back to the story.
Ja.
Jamie säger att han inte vet någonting om vad som har hänt Billie Jean och Billy, men misslyckas kapitalt när de ber honom göra ett lögndetektortest.
Mm.
Vilket, ja.
Man vet ju.
Mm. Och när han konfronteras med det resultatet så blir han liksom lite så skakad men fortsätter liksom vidhålla att han inte vet någonting. Men mitt under det här förhöret, apropå ingenting, så kommer en fråga från Jamie till polisen som gör dem konfunderade.
Okay.
Han frågar: "Is the CIA here?"
Okej. Okay.
Och de fattar ingenting. Alltså varför tror han att varför skulle CIA vara inblandad i det här fallet, i den här lilla stan? Alltså du vet, det är liksom extremt märkligt typ. Så de börjar säga, varför tror du att CIA ska vara här?
Berätta mer om den.
Exakt, om det inte
berätta mer
där
om den frågan.
Exakt, men verkligen, de börjar liksom gå på det och gräva lite mer i det. Och det kommer då fram att Jamie Curd har varit i kontakt med en person på CIA. Uh-huh. En CIA-agent som heter Chris. Och han har, när CIA-agenten Chris har alltså pratat med Jamie om att Janelles liv är i fara.
Uh-huh.
Och det är Chris. Enligt Chris så är det hans liksom roll att beskydda henne. Och efter 6 timmars förhör så erkänner Jamie att han var på plats när Billie Jean Hayworth och Billy Clay Payne mördades, men det var inte han som sköt, utan det gjorde en helt annan person.
Okej. Okay.
Vill du gissa?
Är den här Curtis då?
Vem är Curtis?
Jag vet inte det.
Det känns som alla typ heter det.
Vad säger agenten?
Ah, Chris.
Chris.
Nej, nej. Personen som
har med Curtis.
Du vet vad, Curtis låter exakt som ett sånt namn som har, för det är bara sådana namn i den här historien. Nej, nu ska jag berätta för dig vem det var som sköt.
Okej.
Okay. Marvin Buddy Putter. Janelles pappa. Exakt. Så de griper pappan några månader efter morden, och för, i förhör säger han bland annat att han bland annat så här: "Ever since all this crap started, I've had my life threatened. My wife has been threatened. They've threatened to take Janelle, cut her head off."
Va?
Och sen så får han typ så här, han får ringa sin fru. De ger honom liksom den möjligheten, och då säger han till henne så här: "I did it." Och det är så nära typ ett erkännande, eller det enda gången han liksom erkänner okay. någonting typ. Man får tillstånd att göra husrannsakan hos familjen Potter. Där hittar man otroligt mycket vapen.
Men,
Nu pappan är gripen och Jamie är gripen. Man går in i huset, hittar jättemycket vapen. Alltså de är riktiga sådana second amendment personer. Att de ska liksom så här, att bear arms är typ det viktigaste. De hittar typ så 60 vapen. Alltså allt upp till typ AK-47.
Men alltså... Nu ska det är för jävla vrickat att man får ha det.
Jag vet, nej, alltså det är helt stört. Men också det här, alltså, nu minns att jag sa att han hade en syrgastub. Det hänger alltså ett ammunitionsbälte på hans syrgastub.
Alltså, jag hatar USA. Alltså.
Jag vet det verkligen. För mycket. Man hittar också bland familjens ägodelar lite olika saker. Man hittar i pappans bil 3 påsar med strimlade dokument. Och man börjar då med, du vet, alltså en av mina favoritsaker som folk gör i undersökningar är när de håller på att pussla ihop dem. Så det gör de, och till slut har man pusslat ihop 100 sidor. Nästan alla är utskrivna mejl som skickats till olika medlemmar i Potterfamiljen. Uh-huh. Och många av dem är från eller refererar till CIA-agenten Chris. Och han har först kontaktat den här familjen strax efter att Billie Jean och Billy Payne har förlovat sig. Och framförallt har han då haft kontakt med Barbara Potter. Och han säger att han har blivit fått upp ögonen för det här fallet efter att han har sett hur Janelle har hotats på nätet. Liksom.
Okay.
Han varnar Barbara att hennes dotters liv är i fara. Och han säger att han är orolig att hon kommer bli kidnappad, våldtagen och halshuggen av Billie Jean och Billy Payne. Och motivet ska då vara avundsjuka.
Mm.
Och Barbara och Chris kommer liksom varandra väldigt nära. Till slut kallar han henne alltså för mom. Och hon kallar honom för son. Du vet, de utbyter liksom bilder.
Men va?
Jag vet, det är märkligt. CIA-protokoll. Man tar familjens dator. Jag vet inte om de har en dator eller flera. Skitsamma. Där hittar man ytterligare bevis. Och ett par grejer hittar man som är väldigt intressanta. Bland annat hittar man ett mejl som Barbara skickar till sig själv. I mejlet är det bara en länk till en artikel som har rubriken "Can God forgive a murderer?"
Nej.
Man bara, det är lite för uppenbart. Men också så gammal, äldre kvinna att skicka ett mejl till sig själv. Också någonting som jag kan göra. Men man kan också via de här mejlen spåra Chris IP-adress för att ta reda på vem, eller åtminstone var han är. Och IP-adressen är samma som familjen Potter.
Såklart.
Mejlen som fått hela familjen och Jamie att tro att Janelles liv är i fara kommer från inside the house. Exakt. Polisens nya teori är nu då att Janelle Potter har skapat, alltså de här profilerna som trakasserar henne.
Fan, vilket omfattande arbete. Alltså det är så sjukt.
Och alltså, det var alla de här profilerna som har trakasserat henne, men också alla de här profilerna som har trakasserat Billie Jean och Billy. Som har varit på dem hur mycket
jag
som helst.
Jag kan inte ens komma på så många olika namn.
Nej, jag vet. Och hon har också då haft en jättelång mejlkorrespondens med hennes, sin mamma och alla andra i sin familj för att få dem. Alltså som då CIA-agenten Chris. Hon har liksom catfishat sin egen familj.
Det är så stark.
Ja, jag vet. Men man är nu, jo, man hittar också sms som hon har skickat till Jamie samma morgon. Mm. Och typ, de är inte så supertydliga, men du vet, det står typ så här. Det man vet är att, eller det man tror är att pappan åkte och hämtade Jamie och sen åkte de tillsammans till Billie Jean och Billies hus typ. Och att hon då har skrivit såhär, he's leaving, I can hear the truck now. Typ, alltså sådana saker mer. Så det är inte liksom, det är inte det att hon bara, he's coming to pick you up and you can go do the murder typ. men man blir också då säker på att Barbara är involverad.
Okej. Okay.
Även om hon är involverad för att hon har manipulerat sin dotter. Liksom. Men eftersom det är hon som har haft mest kontakt med Chris så verkar man tro då att hon har manat på Marvin och Jamie. Liksom. Okay. Båda två grips i augusti 2013 och ett par månader senare. Alltså så är Marvin och Jamie suttit sedan tidigare. De döms i oktober 2013. Marvin döms till 2 livstidsdomar. Och Jamie accepterar en plea deal om 25 år. Antagligen för att vittna mot honom. Ja. Men det dröjer superlång tid innan Janelle och Barbara ställs inför rätta. Mm-hmm. Maj 2015. Så det har gått liksom mer än tre år. Det är jättesvårt att hitta jurymedlemmar. För att det har blivit såklart omskrivet. Så att jag tror att man typ måste flytta det till någon annan ort. Liksom, för att kunna genomföra rättegången. Och i rättegången så menar åklagaren att Janelle var den som satte igång den här kedjan men att Barbara var den som fick morden att hända.
Ja.
Båda säger att de är helt oskyldiga.
För mamma, ja, precis. Ja.
För att,
nu jag tänker att mamman har varit så här, vi måste skydda vår dotter.
Exakt. Typ. Mm. Så hon har blivit manipulerad men också verkar ha varit den som agerat på det. Ja. Liksom. Men så sagt, båda säger att de är oskyldiga. Försvaret använder då Janelles hälsa och liksom kapacitet och utvecklingsnivå som argument för att hon då inte ska kunna göra det här. Det är de som säger att hon är typ på så här en 8-åringsnivå.
Okay.
Men under rättegången så poppar den äldre systern upp.
Okay.
Och hon vittnar om att hon alltid har typ misstänkt att så här, att Janelle och familjen har liksom överspelat hennes funktionsvariation. Att hon bland annat vet att Janelle sen hon var liten har varit typ så här, och jag klarar inte av att göra det där. Och sen typ har, då har någon annan gjort det åt henne. Och då har hon typ garvat bakom folks rygg. Liksom. Och andra sidan, jag vet inte. Men
Hon säger
i alla fall det, att hon tror det. Liksom.
Alltså har hon gått ut high school så är hon ju i alla fall inte på en 8-åringsnivå.
Nej, exakt. Och hon har ju klarat high school. Liksom. Mm. Så att nej, verkligen. Man matchar också felstavningar och liksom uttryck i typ Chris mail till saker som hon brukar skriva. Ja.
Och gud vad jag skulle åka dit på colleagues. Alltså. Stava alltid fel på det.
Men vänta, du kan bara skriva på svenska, slipper du.
Smart. Mm. Tack.
Just det, man matchar de där grejerna. Och sen hittar man var bilderna på Chris kommer ifrån.
Ja, för det är precis. Jag undrar vad man själv hade valt för bild. Mm. Om man själv utgav sig för att vara en CIA-agent.
Mm, alltså hon har alltså tagit bilder och namnet från en kille hon gick i high school med.
Nej.
Från hans Facebook. Alltså,
snälla.
Så han bara,
tänk lite längre.
Han dyker upp i liksom rättegången där. Okej, i juli 2015 döms Janelle och Barbara Potter till livstidsfängelse, båda två.
Uh-huh.
Om jag förstått rätt så delar de cell.
Va? Mm. Det borde de inte få göra.
jag kan ha hittat på det, men jag tror det. Billie Jean Hayworth och Billy Clay Payne begravdes den 4 februari 2012.
Men vad dömdes pappa till?
2 livstidsdomar.
Och Jamie?
25 år.
Just det, sorry.
Och i samband med begravningen så istället för blommor så önskar sig familjen donationer till Tyler D. Payne Fund och lovar att alla pengar som kommer in ska gå till att ta hand om parets lilla son.
Mm.
Och jag har då sett ett 2020-avsnitt om det här fallet. Det heter så mycket som Unfriended.
Bra.
Mm. Jag har också crosscheckat lite grann en ABC News-artikel som bygger på det avsnittet. Den har rubriken How a social media feud led to the murder of a young Tennessee couple. Och sen har jag också läst en artikel på sajten thatslife.com.au. Den har den otroliga rubriken Evil daughter tricked parents into murder.
Men det är också roligt att det är social media feud när det bara är mellan en
person som har skapat 8000 olika konton. Ja, men man gillar ju typ, det är, folk gillar ju liksom att dra igång, du vet, att det är Facebook-mord eller typ att det är så här, att allting bara handlar om att de unfriended. Det är också det liksom.
Fan vad sjukt. Tack snälla. Det var ett väldigt konstigt fall.
Jag ville egentligen ha ett australiensiskt, men så hittade jag det där på den där sajten då, .au, så då tänkte jag, oh, och så bara nej, det var inte ens.
Men det var jättebra.
Jag är lite fascinerad av catfish. Catfishing.
Alltså, jag älskar det. Men för grejen är, jag sysslade lite med det själv som 10-åring. alltså, jag tänker att det här gjorde nog du också. Jag
att man var inne i en chatt och sa typ att man var en äldre tjej.
Att man var inne i en chatt eller att man ringde in på de där heta linjerna.
Jag har aldrig ringt. Ah, ja. Ah, men det är sån, just det.
Och så sa man typ så här, jag heter Vanessa, jag är 23 år.
Japp.
Alltså jag gjorde det så mycket. Vet, alltså, när jag var typ 10-11 år.
Jag vet, vad är det? För det man fick var ju en kåt äcklig gubbe.
Ja.
Görat.
Och man tyckte ju typ att det var lite kul, men så fort man sa någonting om hur stora bröst man hade så blev man ju bort, då blev man bortkopplad.
Ah.
Eller då fick man prata med en ny.
Men vet du vad Marcus och han brukade göra?
Nej.
Marcus och hans kompis Tommy brukade liksom på kanske Aftonblad-chatten lägga till, du vet, låtsas att de var typ så 17-åriga tjejer med stora pattar typ. Att du vet att de alltid hette, att man hette typ en sån sak.
Ja.
Och
Melissa 90
Melissa eller... String.
Ja. Exakt så.
Och sen så lade de till dem på MSN.
Melissa 75D.
Exakt så. Så lade de till de här gubbarna på MSN och sen fick de dem att sätta på cam.
Ah, fan. De gick steget längre verkligen.
Exakt. Och satt när någon sån jävla äckelgubbe och runkade där och då när de hade börjat med det, då satte de på sin egen, så satte Marcus och Tommy där.
Väldigt kul.
Ha.
Men ja, precis. Det, men det är också vad jag tyckte var sexigt då som 11-åring. Eller vad jag tänkte att män tyckte var sexigt. Det var att jag spelade tennis och hade stora bröst.
Det låter ju sexigt.
Så, för att jag själv så himla gärna ville ha stora bröst som rörde på sig typ.
Just det. Jo, men det är ju för att, tänker du då att det är för att man, alltså att brösten rör på sig när man spelar tennis?
Ja, jag antar det. Alltså så sjukt. Men det var liksom min profil alltid, att jag var, hette typ, jag hette oftast Vanessa eller något sånt där. För att jag själv har ett vanligt namn. Så Anna är ju liksom inte så sexigt. Så jag hette ofta något sånt lite sexigare namn. Och så spelade jag alltid tennis. Och så hade jag fett stora bröst. Oh, så stört.
Oh,
okay. Jag är lite själv av en catfish.
Ja, det är det faktiskt. Spännande.
Tack. Alltså, jag är ju som vi vet rädd för mycket olika saker. Till exempel så här. Jag kollar ju att jag har låst dörren. Kanske 100 gånger innan jag går och lägger mig.
Ja.
Jag brukar också få Oscar att gå upp och kolla det.
Mm-mm.
För jag litar inte på mig själv. Ja. Jag har ju filmat det till dig och skickat filmer också när jag låser dörrar till dig.
Det har du faktiskt. Alltså. Men man gör, vet du vad? Man gör det man behöver göra för att hantera sina nojor.
Och förut, det här gör jag inte så mycket längre. Det är nog för att jag inte bor ensam längre. Men då brukade jag varje gång jag kom hem leta överallt i lägenheten om någon gömde sig. Liksom
så läskigt också, för, letandet ja, men,
jag gjorde det för att jag inte ville bli överraskad. Alltså jag hade väl antagligen blivit jätterädd när någon kom in, eller när någon liksom, när jag hittade den personen som hade gömt sig. Men ja.
Och nu, ska du göra ett fall som handlar om en
för, och det som jag liksom är verkligen rädd för fortfarande, som ju kan hända, det är att man kommer hem när någon rånar ens hem.
Japp, usch vad hemskt.
Så att,
så du har gjort, du ska KBT dig själv nu.
Ja.
Ja.
Familjen Tide, jag vet inte hur jag ska uttala det på engelska.
Tide.
Stava.
T-I-E-D-E.
Ja, Tide.
Tide.
Är det inte?
Jag kommer kalla dem för förnamn sen. De planerade... Eller de lämnade sitt hem i Houston för att fira en lugn och härlig jul i sin stuga utanför Oakley som ligger en bit bort från Salt Lake City i Utah. Det här är år 1990. Till stugan, eller i närheten av deras stuga bor pappan i familjen som heter Rolf, precis som min pappa, bor hans bror. Och hans familj. Och upp lagom till jul skulle mormorn i familjen också komma. Mm. Och så skulle de bara kosa sig lite.
Mysigt.
Och liksom ha så här en vintrig jul typ.
Ja.
Så de åker upp, sagt och gjort, packar julklapparna.
Ja.
Och den 22 december så är familjen på väg upp och de stannar i Salt Lake City för att typ handla det sista liksom inför, eller de kanske har varit uppe i stugan, det vet jag inte, men de är inne i Salt Lake City och handlar det sista inför liksom julfirandet. Och det är typ det mysigaste jag vet de dagarna. Man så här går på stan, köper de sitta julklappar och man går och handlar så mycket god mat. Älskar det.
Ja.
Och så vid 1:30 eller 3:30, beroende på vilken artikel man kollar i, så åker mormor Beth Potts hem.
Så likt.
Så likt. Hon är 72 år gammal. Hon åker tillbaka till stugan med hennes dotter Kay Tidy, som är 49 år. Och den yngsta dottern, eller nej, den äldsta dottern i familjen som heter Linnea, som är 20 år gammal. De så här kör upp till stugan och Linnea springer in i huset för hon har varit ute utan vantar. Så hon typ vill in och värma händerna under så här rinnande vatten. Så hon, jag tänker att det är en sån stuga, för hon, de säger att hon springer upp för trapporna. Så jag tänker att det är så här hall där nere och sen så är det typ en trappa upp, så är allting, du vet, som det kan vara så här i såna, ja, som det kan vara i ett hus, antar jag. Jag vet inte vilket hus jag syftar på. Hon springer upp i alla fall för att så här spola händerna under vatten i köket. När hon kommer in i köket så ser hon någonting bakom kylskåpet och inser att så här, det är inte tomt huset. Det är någon här inne. För runt bakom kylskåpet kommer en man först.
Var det bakom kylskåpet?
Eller liksom så här, jag tänker att kylskåpet typ står i en hörna så här.
Och så har han typ
så kommer han liksom in i en dörr. Jag vet inte exakt, men liksom hon skymtar honom så här bakom ett hörn typ. Hon skriker då på sin mamma, för den här mannen, det är två män där inne. Men först ser hon en. Då kommer ut med pistol mot henne. Och hon då skriker åt sin mamma, bara hjälp typ, du vet så här, eller vad hon skriker. Och mamman och mormor kommer då in också så här. Och de är bara okej, okay, vad är det som händer? Typ ta vad ni vill, gå härifrån. Och de här två rånarna då är så här, de wouldn't hear it. De bara så här, sätter det här i vardagsrummet. Typ de typ pratar, de svarar inte liksom, utan de är bara fett hotfulla.
Läskiga,
tysta. Så tar då en av männen tar upp sin pistol. De typ så här bönar och ber. De bara, kan ni bara gå? Alltså ni får ta precis vad ni vill. Bara ni går härifrån. Men en av männen tar då upp sin pistol. Och så skjuter han först Kay.
Nej.
Alltså som är mamman. Och sen direkt efter så skjuter han mormor Beth.
Så nu men, bara, så de dör? Puff,
puff. Först så han skjuter mamma Kay dör med en gång. Beth blir skjuten i huvudet och efter första skottet så reser hon sig upp då. Men då skjuter han igen. Så att han liksom avrättar
vad de här två kvinnorna. Vad i
på väldigt kort tid, som jag förstår det.
Och nu är Linnea kvar.
Ja. Tänk hennes panik. Hon har precis haft en så här mysig dag med sin mamma och mormor och hela familjen inne i stan. Och sen så har hon precis blivit vittnat liksom sin mamma och sin mormor blir mördade.
Men också typ, för grejen är att när man tänker att, alltså när man tänker att det är ett inbrott, folk, de vill ju stjäla saker.
Exakt.
Men nu har de plötsligt mördat två personer, alltså verkligen
så snabbt utvecklats till någonting som är liksom någonting absolut helt annat.
Okej.
Okay. Så att hon är ju så helt utom sig, såklart. Och är ju bara total chock. Och hon är bara så, snälla, bara ring en ambulans, ta vad ni vill. Vi måste ringa en ambulans, vi måste rädda liksom min mamma och min mormor. Och, men de liksom bara så här, nope. Och så hör de då att två snöskotrar närmar sig huset. Så att de här två rånarna turned mördarna. Flyttar på Beth och Kays kroppar från vardagsrummet. De lyfter ut dem från vardagsrummet till typ en terrass. Och sen som jag förstår det så typ puttar de ut dem över terrassen. Jag vet inte varför de gör det. Men, och efter en liten stund då så har de här snöskotrarna som de har hört närma sig liksom, då är de framme. Och det är Linneas pappa Rolf och hennes lilla syster Trisha. Och direkt när de har parkerat sina snöskotrar så ser de att det är två män i såna skidmasker, du vet, så här, i huset liksom. Och de ser att de kommer gående med Linnea och har så här en pistol mot hennes rygg. Och de fattar ju såklart ingenting. Och bara okej, okay, what the fuck. De rånarna säger åt Rolf att ge dem de pengarna som han har på sig. Så han gör ju såklart det, för att hans dotter blir liksom, har ju en pistol mot ryggen. Så att de får $105 från Rolfs plånbok.
Så lite, eller liksom.
Så sjukt lite pengar.
Ja, jag tänker på vad som
precis vad,
hände.
Ja. Och de, precis. Och sen när de har fått pengarna så bestämmer de sig för att vi skjuter Rolf också.
Nej.
Så att han, den av de två rånmördarna som håller pistolen, eller nej, han säger åt, de båda två har pistol. Och den ena som har skjutit dem tidigare, alltså Beth och Kay, säger åt den andra, bara så här, skjut honom. Men han får typ, den här killen, han får typ, han chokar, han kan inte skjuta. Så den här första som redan har skjutit två personer trycker på sin avtryckare och så händer ingenting. Och så trycker han igen, händer ingenting. Och sen den tredje gången så bara pof, går det av ett skott. Och Rolf blir skjuten i ansiktet. Och faller ihop så här. Det sjukaste är att han dör inte av det här skottet. Men han är smart. Han spelar död. Så han hör hur de här två rånmördarna talar om vad de ska göra. Så de bara, ah, men vi tänder eld på stugan och så tar vi med oss tjejerna härifrån. Typ, vi kidnappar dem, typ, de får köra oss härifrån, bla bla bla. Så han sa, okej, de kommer inte skjuta mina döttrar. Jag ligger här så länge liksom. Han fortsätter spela död. Skjuten i ansiktet.
Skjuten i ansiktet. Ja.
Jag vet inte vad skottet har gått in.
Nej.
Men han är liksom skjuten i ansiktet fortfarande. Så han fortsätter spela död och så känner han lukten av bensin och så känner han hur han också får något kallt och blött över sig. Så de har då alltså hällt ut bensin i huset och även då på Rolf. Och de försöker typ tända eld på stugan, men det verkar mer som att det bara är så här, några små bränder som typ startar runt om i huset. Innan de då tar med sig, säger åt Linnea och Trisha att de måste köra dem därifrån på varsin skoter. Jag antar att de kanske typ inte kan köra såna här skotrar. Eller jag vet inte. De ska i alla fall ta med dem. Så de tvingar syrrorna att hoppa upp på varsin skoter.
Oh!
Och så hoppar de upp bakom. Och så bränner de därifrån.
Vad fan ska de?
Mm. Så fort de har åkt så reser sig Rolf upp. Han är liksom skjuten i ansiktet och det brinner i det här huset. Så, men han ger sig på för typ att så här, försöka släcka de här bränderna som de har startat. På köpet så tänder han eld på sig själv. För att han har ju fått bensin på sig.
Nej, men Gud.
Så han typ så här börjar rulla typ i snö. Alltså förstår du, han är skjuten och brinner.
Det är väl stört?
Det är så stört. Men han är verkligen inte en mes, pappa Rolf. Utan han typ hoppar på en tredje snöskoter och kör hem till sin brorsa som bor typ i närheten.
Nej, men Gud.
Och bara...
Hämta en grej.
Exakt. Brorsan, han som heter Randy, han bara, vad heter, du vet, han fattar ju typ inte vad som hänt. Han kommer dit helt svullen i ansiktet, blodig. Men han berättar ju då så här, de har dödat, liksom så här, jag har blivit skjuten, de har tagit mina döttrar, ring polisen typ.
Ja, det är så sjukt.
Så att alltså, vad skulle man göra? Så man skulle bli så jävla rädd om någon kom så.
Ja, men det tycker jag, det där tycker jag är spännande, för att både det och även typ om man själv blir utsatt för en sån situation som alltså man är direkt offer liksom, så det är omöjligt att veta hur man skulle göra eller hur man skulle reagera. Jag har ingen aning om jag skulle,
jag har svårt att se att jag typ skulle hoppa på upp på en snöskoter och köra iväg.
Fast du är ju en fixare.
Sant, du är med.
Tack.
Så att Randy, den här brorsan, ringer då polis och ambulans. Ambulansen kör iväg med Rolf till ett sjukhus och polisen är så här, okej, vad vet vi? Och då har Randy, som är Rolfs bror, sett hur de, efter att de har åkt så här på snöskoten en bit, så har han sett hur de har hoppat in i familjens bil. Så att de vet vilken bil som de har dragit därifrån med. Så att polisen skickar upp en helikopter för att se så här, okej, kan vi hitta bilen någonstans? De spottar den ganska fort och sen så är det först en polis som börjar så här, ta upp jakten på bilen. Sen så ansluter typ fler och fler polisbilar. Så det pågår typ en polisjakt. Ganska liksom...
Så spännande.
Ganska omfattande. De kör typ ganska länge och polisen börjar till slut, de vägrar ju att stanna. Så polisen börjar till slut så här skjuta mot bilen. Och till slut så verkar det som att den typ kör av, eller liksom de kommer till ett stopp. Och först då liksom när de har typ kört av vägen och så här, då ger de upp. Liksom, eller då sätter de sig ner typ med armarna så här och så här. Och Linnea och Trisha är oskadda. Och de typ har berättat så här, när de har börjat skjuta, då har de typ så här hukat ihop sig i bilen och typ hållit varandras händer och bara okej, vi måste bara typ överleva det här.
Oj, fan vad sjukt.
Det är så jävla sjukt. Så de är liksom helt oskadda fysiskt. De är ju såklart i total chock.
Gud, ja.
Men de är inte skadade.
Fan vad sjukt.
Så jävla sjukt. Så vilka är då de här personerna?
Ja, vilka är de?
Det är då två män som heter Von Lester Taylor heter den första. Ja, jag tror han heter så. Han heter så. Och han är, eller var vid det här tillfället, 25 år gammal. Och den andra hette Edward Steven Daly, som var 21 år gammal vid det här tillfället.
Jävla unga.
Så sjukt unga. Ursäkta. Och de har båda precis suttit inne. Så Lester, eller vi kallar honom för Taylor, för det heter han i efternamn. Han har suttit inne för grovt inbrott, så aggravated burglary.
Oj.
Och jag frågade, vi har ingenting som heter aggravated på, på svenska, men typ grovt kan man väl översätta det med. Som närmst. Och han har precis blivit släppt då så här på villkorlig frigivning bara 2 månader tidigare. Och han har fått ett 15 år, han har blivit dömd till 15 år, men har typ bara suttit av så här 2-3 kanske.
Oj.
Jag vet inte exakt hur länge han har suttit, men han har suttit väldigt kort. Och Edward då, den andra, Edward Daly, han har också precis blivit släppt på villkorlig frigivning. Han har blivit dömd, han har blivit dömd för, till 5 år för mordbrand.
Okay.
Men han har suttit 1 år innan han blev släppt på sån här villkorlig frigivning.
Har de suttit tillsammans?
Nej, de har träffats efter att de har blivit släppta på Salt Lake City Orange Street Community Center, som är ett sånt halfway house, det är ett sånt hem man kommer på när man ska typ söka jobb och typ hitta någonstans att bo och så här,
som, man ska ut i samhället igen.
Så där har de träffats och de ska då söka jobb och allt sånt där därifrån. Men de har blivit släppta typ Taylor tror jag har blivit släppt i typ oktober och Delia har blivit släppt i typ november. Så de har väl typ varit där två månader. Och den 14 december så kommer de in, då kommer de bara inte tillbaka till dit. För då har väl de bestämt sig. Då har de bestämt sig för att dra liksom. Polisen blev väldigt kritiserade efter morden, dels för liksom de som jobbade där, eller inte polisen kanske, men typ myndigheter, för att dels för att de hade fått sitta så kort av sitt straff, men också att de typ inte har reagerat starkare på att det är så att två som är villkorligt frigivna som bara inte har rapporterat sig. Och det här, den 14 försvann de från huset och det här hände då den 22, så det är liksom 8 dagar efter. Och de har liksom inte letat efter dem.
Nej.
Så när de har då har stuckit därifrån så har de bestämt sig, de har liftat.
Okay.
Och så har de då, de är på väg upp mot, någon av de här killarnas familj har en stuga i närheten av Oakley. Så de har liksom liftat ganska långt, eller jag vet inte hur långt det är för sig, det hittade jag på. De har liftat olika etapper. Och på vägen så har de stannat och rånat olika hus, alltså brutit sig in i olika hus. Och till slut då så hamnar de i Oakley, i familjen Tidys.
Jag tänker om det är ett sånt område där folk har ganska mycket typ semesterhus eller du vet,
så är det typ tomt.
Liksom. Ja, exakt. Men det är ju också verkligen de dagarna precis innan julen folk börjar komma. Liksom.
Precis. Och folk som känner Taylor säger att han har planerat både rånet och mordet, alltså typ folk som har suttit med honom och så här. Men det är oklart om han verkligen hade det. Det som är speciellt är att de har varit i huset länge. För de har, det finns film, de har så filmat sig själva när de har öppnat familjens julklappar.
Nej.
Och de har så ätit mat ur kylskåpet, alltså, så de har liksom tagit sin tid där. Så att det är inte att de bara har gett sig in och sen dragit, utan de har hängt och det känns, det verkar som att de liksom har väntat
på att de ska komma.
Att de ska komma.
Men okej, okay, två frågor bara. Mm. Har de gjort det i andra hus som de har?
Nej, inte som det verkar. Sättet, liksom. Nej. Så de har liksom hängt där.
Åh, vilken mardröm. Åh, det är så läskigt.
Det var också Taylor som avfyrade alla skott. Det var han som mördade både Beth och Kay och då sköt
Rolf.
Det bestämdes att de två skulle få separata rättegångar. Så att båda två åtalas för två mord, ett försök till mord, två fall av kidnappning och utöver de liksom tunga grejerna, eller man ska säga, så blev de också åtalade för stöld, mordbrand och trots mot typ polisens uppmaning att stanna eller något sånt där. Ja. Precis, de hade varit där länge. Det är så jävla läskigt tycker jag.
Ja, det är fruktansvärt obehagligt.
Alltså just att de har så här suttit och typ, alltså vet, gått i deras kylskåp, öppnat
deras julklappar.
Och att det de har filmat allting.
Nej, men det är verkligen bara adding insult to injury typ.
Alltså,
och att man bara, vad håller...
Och det där att de filmar. Alltså det är typ att de inte...
Det
är
de tycker typ, att de är typ superhäckiga.
Det är såhär 1990 när typ videokameran är så hemma, videokameran är så ny.
Så stor man behöver ha på axeln typ.
Alltså så jävla sjukt. Gud vad vi har mycket filmer från när vi var liten. Alltså det är så mysigt att titta på sånt. Gud, alla reagerar typ när kameran kommer. Så det är så sjukt. Som att man tror att man var på tv. Det är typ det de tror. Men
man hoppar så bakom. Jag vet tecknet.
Det är så jävla obehagligt.
Det är fruktansvärt obehagligt verkligen. Mm.
Taylor bestämmer sig för att erkänna sig skyldig direkt liksom, istället för att gå till rättegång. Och han döms till döden.
Oj.
Mm. För då tre. Eller två mord och ett mordförsök.
Och kidnappning. Och
alltså exakt, det är ganska grova grejer. Liksom. Yep. Så han sitter och väntar på sitt dödsstraff i Utah State Prison. Edward Dilley däremot bestämmer sig då för att gå till rättegång. Och antagligen var det för att han har ju inte skjutit någon. Även om han är högst, högst delaktig i allt det här, så har han liksom inte pulled the trigger på någon. Nej.
Så han hoppas att de ska...
Exakt. Så han gick till rättegång och han dömdes till livstids fängelse med chans till frigivning efter 62 år.
Så då skulle han vara över 80 år gammal? Typ,
exakt, 83. Så att, det är ju typ...
Ja.
Men han sitter just nu av sitt straff på Central Utah Correctional Facility och han har typ överklagat och så här, men det verkar, det händer liksom ingenting.
Nej.
Och... liksom, Rolf har dött nu, men liksom en naturlig död, och de har väl haft så super mycket trauma och så här, men
fan för stackars hon Linnea
alltså som har sett det. Det är så sjukt.
Jo, men också bara den, alltså först det att liksom bara se den skiten och sen vara med om det totala traumat som är så här, att bli tagen därifrån, alltså kidnappningsaspekten av det.
Och man
det.
Kan inte göra alltså just den där känslan av att vara så sjukt maktlös.
Ja, och i någon jävla biljakt när polisen skjuter.
Så jävla läskigt.
Ja, full blown panik.
Så det var det.
Jävlar!
Ja, så skitläskigt. Och jag har läst en blogg typ som heter... eller ett inlägg eller en artikel om man ska säga, som heter Tidy Cabin Murders Rips Through a Family, och den är skriven av Lisa Marie Thukwa. Och two are slain and one is hurt as a family interrupts burglary at Utah cabin, från NY Times. Och sen så en artikel, eller det är egentligen typ ett inslag som är gjort av på CBT S News, en intervju, men den är transkriberad, så jag läste den av Gail Zimmerman och Stephen McCain, och den heter Sisters Survive Deadly Attack at Utah Cabin.
Alltså en intervju med dem. Gud vad spännande.
Det är så att det finns lite poddar och sånt också, jag har inte lyssnat på dem, men
tack så säkert. Jättemycket.
Tack själv.
Gud vad läskigt.
Och behagligt.
Vi måste leta igenom ditt hem.
Ja, nu letar vi.
Ja, vi gör det när jag går härifrån. Tack för att ni har lyssnat.
Ja, det var den här veckan.
Det var den här veckan. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi, absolut.
Ja, och det Ha det så fint så länge.
Hej då.